Välkommen till Sexpodden. Det här är Vuxenradio från RFSU. Jag heter Samanda Ekman och det finns en idé och en bild av hur den heterosexuella mannen ska bete sig i sängen. Det kan ofta vara så att han nästan håller på att förgås av åtrå. Och ibland är det till och med så bråttom att han måste slita upp en blus så att knapparna ryker över rummet. Hålla på hela natten, också en sån här vanlig grej. Kanske kasta ner en kvinna på golvet eller upp mot ett kylskåp. Det som är utmärkande för de här bilderna och gemensamt är att det ofta inte finns något tvivel om att mannen är upphetsad. Det tas för självklart. Idag ska vi prata om machosex. Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU. Kan du fylla i den här bilden? Vad är det mer som ingår i den här stereotypa maskulinitetsbilden?
Jag tror det sista som du säger, det är väldigt nära verkligheten för ganska många. Att man ska vara kåt jämt. Det är många som kopplar ihop det just med maskulinitet. Att om man inte är kåt så är det någonting som inte funkar riktigt. Sen finns det andra saker som ofta kommer upp. Det är att man ska kunna hålla på länge som du var inne på. Och då blir det motbilden är liksom så här, om man kommer snabbt så är det någon så här svaghet som inte... Och det är sånt som vi får jättemycket frågor om. Andra saker som vi får ganska mycket frågor om, hur kan jag dämpa själva det sköna? Alltså hur kan jag göra så att det är mindre skönt? Finns det salver? Finns det sätt som jag kan liksom utsätta mig för saker som att jag tänker på något annat?
Jag tror jag stoppar dig där och så får vi återkomma till de här bilderna, för vi ska undersöka framförallt hur man kan befria sig från den här trånga maskulinitetströjan. Och till våran hjälp så har vi bjudit in Bianca Kronlöf.
Hallå, hallå!
Du är skådespelare, komiker, ja. Och nu kommer jag prata ganska länge för du har gjort och gör ganska mycket.
Ja.
Jag sätter igång bara och börjar hyvla av min lista här. Du arbetar just nu med en ny säsong av succé serien Fullpatte.
Yes, sitter och skriver just nu.
Kommer direkt därifrån.
Ja, precis.
Och sen så spelar du huvudrollen i en långfilm som kommer ut 27 mars, Svensk jävel. Ja. Också den verkar ju bli en succé.
Ja, det har gått skitbra utomlands, så att det är både nervöst och roligt att se hur det går på hemmaplan liksom. Hemma är ju ändå hemma.
Men och sen är du också medlem i en grupp som heter Gruppen.
Yes.
Som håller på med teater. Och jag tänker att en av anledningarna till att du är så himla aktuell är att du alltid låter ditt politiska engagemang genomsyra det du gör.
Ja, alltså det går ju hand i hand med mitt... Alltså det är jättesvårt för mig att separera min aktivism från mitt konstnärskap. Alltså det är ena, eller det är väl det som är mitt uttrycksmedel. Liksom. Jag är inte politiker, jag är konstnär, men jag är en politisk konstnär.
Har du någonting att tillägga om den här klischébilden av den
manliga
sexualiteten?
Ja, men absolut. Jag tänker också att det är en bild av att män inte bara ska vilja kunna knulla hela tiden, utan också alltså att den här lusten måste finnas hela tiden, men också att de ska kunna. Alltså att de ska veta hur man gör och vara duktiga. Och eftersom så här, initiativet ska komma från mannen, så är det så här, han ska också på något så här mirakulöst sätt förstå hur den andra vill ha det och vara superbra. Och om han inte kan det så är han så här en dålig man. Så jag tänker också det, jävligt mycket press liksom.
Men du har ju generellt intresserat dig ganska mycket för maskulinitet.
Ja, absolut.
Och du har ju med ditt engagemang givit oss alla en ny bekantskap. Och jag tänkte att vi ska lyssna lite på mannen som förändrade ditt liv.
Ja!
För att inte komma så snabbt när vi har sex. Så medans vi har sex så brukar jag tänka på brottkött. Jag gillar tjejer med små bröst. Det är så lätt att få er att känna er uppskattade på den fronten. Storleken spelar ingen roll. Storleken spelar någon roll. Storleken måste ju spela roll. Om jag gör så här. Eller om jag gör fan så här. Så känner jag skillnad.
Ja, där hörde vi alltså YouTube-succén snubben köra in hela handen.
Hela näven i munnen.
I munnen.
Jättesvårt. Och kvällningen är på riktigt. Jag fejkar inte.
Okej. Men alltså, varför tänker snubben på rått kött?
Till att börja med så är det här då citat från verkligheten som mina kompisar har hört. Och varför han tänker på rått kött. Alltså jag tycker att det är så himla sorgligt det här som du sa innan. Att tänka att man måste dämpa sin lust och dämpa att någonting är skönt.
Ja.
Det är ju liksom motsatsen till det man håller på med. För att jag tycker snarare, alltså så här, min stress när jag har sex kan ju snarare vara så här, bli våt då, bli våt, alltså så här, man vill öka det liksom. Så det känns ju jättekontraproduktivt i syftet. Men jag tänker också att det har att göra med penetrationen. Att man tänker att när man har sex, så är det heterosexuellt sex, så är det en snopp i en fitta och så hoppas man att båda ska kunna komma av det. Istället för att tänka så här, okej, men nu kom du lite snabbt. Men vi kan ju fortsätta att ha sex. Alltså du kan ju fortfarande tillfredsställa mig på en miljard olika sätt, även om du inte är hård just nu.
Så han tänker liksom på rått kött för att kunna hålla på längre.
För att kunna klara av det liksom.
Mm. Jag tänker så här, Pelle, om han, snubben då, skulle komma, du sexualupplysare, om han skulle komma till dig och vilja ha sex... råd.
Man, det skulle jag bolla över till Bianca, för den säger så bra grejer. Ja. Alltså, man skulle tänka bredare på vad sex är, till exempel kunskap om klitorisex. Kunskap om vad som är skönast för den man har sex med, om man har olikkönat sex. Det skulle vara ett bra tips till snubben, för snubben vet inte så mycket om det här. Men det är inte ovanligt. Alltså, det är många som inte tänker utanför det här. Eller jag tror att folk fattar mer än vad de gör. Utan normen är så stark, så man gör som man förväntas göra, även om man vet
och
att det
inte är det. Och det här är ju också, eftersom normen är så stark, så är den ju inte bara stark hos män, utan den är också stark hos kvinnor.
Absolut.
Så att om en kille kommer jättesnabbt och sen efter det bara, men ska jag gå ner på dig eller vill du göra det här? Då blir man ju också the golden guy, eftersom man bara, shit, han var så här, wow, värsta grejen. Alltså, det är inga problem. Så, alltså, jag, helt ärligt, jag skiter i hur jag kommer, bara jag gör det liksom.
Ja. Men och det här som han säger, snubben, om storleken, verkar vara en fråga som man har också. Vad skulle du svara på den?
Ja, men där finns det ju studier som visar på att man har mätt och både längd och omfång på kukar.
Är det sant?
Ja, och då har också män så att skatta sin egen upplevelse av sexualiteten, och det finns ingen korrelation. Alltså det finns inget samband med hur stor kuken är i förhållande till hur bra ens sexliv är. Mm. Det som kan finnas, det är om man har en ovanligt stor kuk, så kan vissa sätt att ha sex på som man vill ha, till exempel penetrativt omslutande vaginalsex, blir svårt. Men det är sällan ett problem om kuken är lite mindre. Så det finns ju sådana problem som finns åt det hållet, möjligtvis då.
Ja.
De behöver också tips om att breda sexpraktik.
Att snubben vill hålla på så länge då, som man förstår, eftersom att han måste tänka på kött.
Ja.
Och då undrar man lite hur länge han...
Det är så jävla hemskt!
Ja. Vad är det för kött? Är det
rått kött? Nej, men det var en kille som hade sagt det till min tjejkompis liksom. Ja, men som, och också som att det var lite häftigt att han så här, hade kommit på ett system hur han skulle kunna knulla så länge som möjligt. Att
men rått kött, hur då? I en förpackning, nej, men, eller i en tallrik?
Nej, hon blev bara så här, åh herregud, det här är så jävla sjukt. Men förstå också att du ligger och har haft sex med någon, och så säger den efteråt så här, vet du vad, jag klarade av att ha sex så länge för att jag tänkte på rått kött medans vi hade sex. Alltså det är ju inte skitroligt. Man bara också få höra det.
Ja, vad hände med deras relation?
Icke långvarig.
Där ser man. Men när han tänker sig att han vill hålla på länge, vad är länge ens en gång?
Precis, det här är en av de vanligaste frågorna. När man går ut till exempel, jag vet när vi skrev i Metro om det här, så ungefär hur långt ett samlag brukar vara. Om man bara tänker när man har det här kuk i fitta delen. Så är det de mätningar som finns, kanske 4, kanske 5 minuter. Så. Men det finns också en föreställning om att det ska vara 20 minuter som många har.
Men alltså, jag tycker att det här är så roligt, för att en gång tittade jag på en klocka när jag hade sex. Ja. Alltså jag började så här, jag bara, okej, men nu är klockan typ hel. Ja, och så knullade vi, och jag tyckte verkligen också, jag bara, I'm on a roll! Och så bara, knullat så jävla länge! Och sen så bara, var vi klara, och så bara vände jag mig om, och så bara, var det på riktigt typ så här 4 minuter? Och då kände man också så här, va? Var det här det?
Men kände då, du att det var det längsta då?
Nej, men alltså då blev jag också så här, ett, jag har ingen tidsuppfattning, kände jag ju då. Och sen också att jag typ också blev typ lite besviken på mig själv, att jag tänkte att jag borde ju kunna hållit på i typ en timme, eller? Men
det här känns som ett helt nytt ämne för en ny podcast. Ja. Sex och tid och missuppfattningar kring
absolut.
Det. Jag tänkte att jag vill fråga dig också, Bianca, för ditt otroliga engagemang i den här, eller ditt maskulinitets... undersökande. Ja. Hur började det, och vad kommer det sig av, och varför är du så intresserad av att utforska det?
Dels så är det ju för att min teatergruppen, vi gjorde en föreställning om män, så att då har jag ju läst jättemycket. Eller, och tillsammans med Nina Haber och Elin Söderqvist som jag har gruppen med. Och då blir det så att när man får reda på kunskap så tycker man ju att det är roligare liksom. Men sen är det också, eftersom jag är feminist, så tänker jag att man har geggat ganska länge med så här, vad är kvinnorollen? Jag, och eftersom jag också är cis-kvinna, så blir det också så här, vad utsätts jag för? Mitt liv, vad är jag rädd för? Vad påverkas jag av? Men då också så här, men vart är makten? Och vart kommer det här andra ifrån? Och börja fokusera på det också är ju precis lika viktigt. Vi måste ju granska det med.
Mm, vi ska prata om de här bilderna av den presterande mannen. Jag tänkte fråga dig också om du i ditt liv har stött på någon man där det här har kommit till uttryck då, alltså sexuellt.
Verkligen. Herregud, ja.
Har du något exempel?
Hur lång tid har du?
Hur många exempel?
Ja, nej, men det som är spännande tycker jag är att så här, när jag började ligga med tjejer och samtidigt låg med killar, så var det som att jag då såg också väldigt tydliga mönster. Som för mig är att när killar blir osäkra så förstärker man normbilden. Alltså, man börjar leka porr. Alltså att det blir så här, man kompenserar sin osäkerhet genom att kanske bli typ lite aggressivare, lite hårdare, ta lite mer initiativ och typ bli sämre på att lyssna. Och när jag låg med tjejer och när tjejen var osäker, så märkte jag att det hon gjorde var att också börja leka porr. Alltså typ ta på sig själv, jag typ tog på hennes knä och hon började stöna som om jag skulle vara en sexuell gud, vilket jag vet att jag inte är. Och då blev jag också så här, så då blev det så här en bild i mitt huvud att när de här två möts så blir det ju kaos. Alltså någon som är osäker och presterar med, eller så här, kompenserar osäkerhet med att vara så här, en bulldozer. Och någon som kompenserar sin osäkerhet genom att bara lägga sig ner. Så ingen har ju roligt liksom.
Den här nervositeten som du pratar om, känner du igen det här, Pelle? Att man tar på någon
roll? Det är en väldigt bra bild tycker jag, för att man tar på sig, tänker jag, som en kostym eller som ett uttryck, så gör att man inte själv är så närvarande. Man,
ja,
och då har man, vilka bilder har jag att ta till? Jag har bilden av någon som är lik mig. Och jag tror att alltså, olikkönat sex kan ju vara, då blir väldigt tydligt, vad har jag sett för bilder? Och då menar inte porr en input, men andra Hollywoodfilmer, allting, så ser man det här förväntas av mig, att så här ska jag illustrera den här situationen. Har man ingen kunskap om hur man själv skulle kunna göra, eller har man inga idéer om man själv skulle kunna göra, så tror jag att man faktiskt kan hamna där. Så gör man med många saker. Man ser, man har lärt sig någonting och så tar man till sig det. Men därför är det så bra med sexualupplysning.
Ja, perfekt. De här situationerna när du har varit med om att, som du beskrev, både killar och tjejer blir nervösa och då tar på sig, kliver in lite grann i en roll. Hur har du då i den, du som har sett det, hur har du hanterat det?
Alltså det som hände när det hände med tjejer var att jag kände ju igen mig själv. Att jag blir så här, nu känner jag igen det här. Och det som också är jävligt obehagligt med den här situationen är ju att hon, eller de här tjejerna där det hände, var att hon jakade mig hela tiden. Så alltså hon gav mig samtycke hela tiden, fast jag såg på henne att hon var osäker. Och till slut blev jag så här, jag kan ju inte fortsätta det här. Och då till slut var jag så här, hörru, ska vi sova?
Så du tog inte upp och pratade om det som hände?
Nej, men, alltså, jag försökte först vara så här, men hörru, chilla typ. Jag har en grej som jag gör som är ett litet tips, som är så här, hej hej, att jag avbryter hela skiten och så säger jag hej hej, för att typ så här döda illusionen och säga så här, hur mår du?
Men du backar några steg.
Ja, men alltså jag backar ganska många steg, och så säger jag på riktigt hej hej typ. Ja.
Typ som att hej hej här jag, eller,
ja, men, som att man bara säger, nej men så här, döda dimman typ så här. Okay. Hej hej, vad fan är det som händer? Typ så. Och sen så typ försöker börja om från början lite mjukt och härligt typ. Och sen så om det här fortsätter. Och då var jag bara så här, men så här, eller, och så bara, hej, okej, chilla. Typ, vad vill du att jag ska göra med dig? Alltså så här, vad vill du ha? Och då fråga om det. Och sen när man märker att personen inte kan uttrycka det, då blir jag så här, men då kanske inte vi ska göra det här överhuvudtaget. Och då så här, vill du sova? Vi kan spona istället. Och med killar som då kompenserar med så här, bilden av manlighet. Så då kan det ju också bara vara, ja men det var någon som typ drog mig i håret en massa utan att jag ens hade bett mig om det. Och då var det också så här, för att eftersom man börjar leka illusion, alltså att döda illusion går ju ganska snabbt, då är det ju bara att vända sig om och bara titta på honom och bara, men vad fan håller du på med? Och då blir det ju ganska pinsamt liksom.
Behövde du säga det? Eller
nej, jag behövde bara titta på honom och bara, men alltså, nu leker ju du någonting. Och då så backade ju han liksom. Men med killar så kan jag tycka att det är svårare, eftersom det som händer är ju att de slutar att lyssna. Så då måste man ju ofta säga, alltså så här, att bara signalera med kroppen blir på ett sätt svårare. För att det som stängs av i den nervositeten är ju lyssnandet.
Ligger det någonting i det som du känner igen? Att det kan vara så att man slutar lyssna?
Ja, men jag tycker att man tänker på, om man ska komma tillbaka till hur vi tänker på RFSU om det här, så tänker man att man ofta pratar om att man ska söka samtycke. Vi vill gå längre och tänka att man ska söka samspel. Mm. Att man på riktigt ska försöka se vad den här personen är. Och jag tycker att generellt sett så har vi hittills, som du var inne på tidigt där, när man pratar om maskulinitet, inte satt ljuskäglan på det. Och när man sätter ljuskäglan på det, så kan jag tala om att i alla fall unga killar är jättetacksamma att de får prata om det. För det är ingen jävel som pratar om det. Hur ska jag göra för att känna igen? Och då ska man inte hamna i det här att killar är dumma och de borde känna igen. Utan man bara ger konkreta tips. Hur kan du märka om någon vill någonting? Eller hur kan du märka om någon inte vill någonting? Hur kan du hantera en situation? Hur kan du backa? Kan du liksom lägga av? Och då konfronteras man med andra myter eller föreställningar som vi just har pratat om, att en kille alltid ska vara aktiv, och så ska den personen välja då att backa från tanken om att vara aktiv just då, att inte vilja sex just då när man liksom håller på.
Men kan man säga att man erbjuder en möjlighet istället för att liksom prata om att det skulle vara något fel i det?
Ja, men alltså jag tror att, och det man kan prata om, det är när man är närvarande, när man ser den här sexsituationen som vi nu är, då skapar man någonting unikt, då skapar man någonting tillsammans, då skapar man ju någonting som också, även fast inte är superbra just nu, kan ju bygga tillit framåt. Om man
men
nu
det är ju
orolig
det som
det.
Också är så svårt, för att det bygger ju på att man ska våga någonting som är att fråga. Mm. Och fråga på ett sätt kan ju då kännas som att man är dum och så visa svaghet, vilket ju inte då är attraktivt för att du borde kunna. Vilket är ju egentligen är på ett sätt det absolut självklaraste som finns.
Det är också en bild att det här med att fråga inte skulle vara attraktivt. Det är också någon norm som vi har.
Alltså jag tycker att det sexigaste som finns är ju när någon säger hur den vill ha det, eftersom alltså, att både säga så här... gör mer så här. Eller så här, ja, det du gör nu är nice. Det är ju det bästa som finns. Så på ett sätt är det så...
Det är ju väldigt många som också egentligen när de kommer igång med det upplever det som en ganska sexuell grej. Mm. Att det blir något så här tydligt. Ja. Man verbaliserar, man säger så här, det där du gör nu är så jäkla skönt. Alltså, eller så här, precis så där. Då kommer liksom, det är som att man förhöjer det. En del också...
Och då får man ju känna sig duktig!
Precis!
Alltså det är klart man vill känna sig duktig när man har sex. Och yes! Jag fattar! Alltså, ja, det är skitbra.
Och det är en annan bild som finns ju, eller hur? Att om man får den bekräftelsen att man är duktig. Alltså det är ju många, tror jag, män som verkligen känner att det blir aldrig tydligt heller. Nej. Eftersom man vet om att det är mycket spel. Man vet om att det där inte är det som den personen upplever.
Vi ska prata mer om på vilket sätt den här maskuliniteten kan kännas trång och snäv. Men vi ska lyssna på lite siffror först. Mm.
När Folkhälsomyndigheten frågade killar i åldern 15-19 om deras senaste samlagspartner svarade en av 10 att den var en kille. En av 100 i åldrarna 15-19 definierar sig varken som tjej eller kille. Var tionde kille i åldern 15-29 år säger att han haft vaginala samlag mot sin vilja det senaste året. En av 5 män saknar en nära vän. Jämfört med var tionde kvinna. För 30 år sedan saknade var tredje man en nära vän. Machorollen hänger samman med våld. Risken för att ha utövat våld ökar till det tredubbla för killar som instämmer i påståenden om stereotypa könsroller och i stereotypa påståenden om maskulinitet och femininitet. Män utgör 98% av de misstänkta vid sexualbrott.
Pelle, vad tänker du när du hör de här siffrorna?
Ja, det är både upprörande och positiva siffror på samma gång. Det är liksom en blandning. Jag tycker det är häftigt att se, och det blir så tydligt att maskulinitet är någonting som återskapas och görs. Och det görs olika hela tiden, och vi faktiskt kan vara med och förändra det. Och om man har det perspektivet så ger det också möjligheter för personer att tänka annorlunda. Det ger också kanske i förlängning ett ansvar och i är i förlängningen också en skyldighet att försöka göra någonting åt det istället för att uppfatta det som någonting stereotypt. För det är och fast. För det är det vanligaste fortfarande. Att när vi pratar om maskulinitet så förväntas man att den är bara där. Den görs inte. Medan feminitet pratar vi sedan ganska länge till om att den liksom görs. Så att det är därför jag tycker om den här idén med ljuskäglan. För den ger möjlighet att tänka på det som en möjlighet till förändring. Också möjlighet att tänka ansvar och kanske någon slags skyldighet. Så det tycker jag, det är det positiva med de siffrorna hade. Sen så är det det också, det är väldigt tydliga siffror när det kommer till kopplingen till sexuellt våld till exempel, som man vet och att man måste jobba med att tänka på den här dominansen som finns kopplat till maskulinitet. Hur den kopplas till initiativ som kan vara delvis positivt så länge man lyssnar på dem, men när nästa steg blir tjat och sen så sista steget blir att man gör någonting mot sin vilja, att de sakerna hänger ihop. Och lite det som vi pratade om innan, om man ska kunna bryta upp det mera, att initiativ följer av att man ser vad den andra vill. Och om man liksom ser det som något positivt, då skulle man komma ganska mycket längre. Och jag tror möjligheten finns där, speciellt kring sex. För de flesta vill ändå ha sex tillsammans med någon som vill ha sex med den, just där och då. Det är jag helt övertygad om. Men vi kommer inte dit, för att vi pratar inte så tydligt om sex. Det är bara de här illusionerna som svävar omkring, myterna.
Sen så finns ju en annan grej också som är ju då alltså osäkerheten kring att då inte få upp den, som jag tänker också är viktig att prata om, som man ju märker på en gång när man ligger med en kille, att det blir också så här ett jättekonstigt fokus och att många killar har väldigt svårt att säga så här: oj, nu har jag fan, jag får inte upp den ikväll. Jag är för trött eller för packad eller typ nervös.
Jag tror att det finns olika nivåer. En sak, det är jävligt trist för att man har en bild av att sex hänger ihop med att jag har en hård kuk. Tråkigt, det blir inte sex.
Som det är den bilden som gör att det blir ett väldigt stort fokus på det här.
Ja, men så är det också manlighet och det är också så här prestation i största allmänhet. Men det blir också bara tråkigt i stunden. Mm. Alltså man tänkte att det skulle hända något annat. Så det jag tror att det är olika saker samtidigt.
Men det är också en siffra som är just med att bli hård. Som är att 9 av 10 män som har erektionsproblem pratar inte om det. Men 90% av de som söker upp hjälp får hjälp. Så det finns ju verkligen hjälp att få. Men eftersom inte män pratar med varandra så kanske man inte pratar om att den här hjälpen finns att få. Och att det är så sjukt, alltså då märker man hur fast den här idén är. Att snarare än att söka hjälp, kunna ha bra sex, så slutar du hellre att knulla och inte pratar om det. För att du inte vill erkänna att du inte, alltså så här, att du skulle ha problem med din snopp. Och det är så sorgligt. Alltså det är så sorgligt så det tar ju inte slut hur sorgligt det är. Och sen blir det ju också så här, att ha sex med någon, om man har sex med en kille och så håller man på med vad man nu än håller på med, och sen så märker man att så här, okej, men nu har du stånd och sen så börjar det svaja liksom. Så blir det ju också att man bara, okej, shit, kommer han bli nervös nu? Hur kommer han ta det här? Och sen så börjar han typ panikrunka samtidigt som han försöker kyssa en, och typ så här, så går man ner eller så här, försöker turbussuga av någon i 140, han blir jättenervös för att han märker typ att jag bara, snälla gud, gode gud, bli inte nervös typ. Vilket ju inte så här, gynnar en jävel i rummet.
Nej, och vad är det man är så rädd för?
Precis, och då tycker jag tycker att det skönaste i hela världen, kanske en liten, fred är det skönaste som finns i världen. Men näst efter fred.
Vad är det skönaste som finns i hela världen, Bianca?
Men näst efter fred så är det när man ligger med en kille som säger så här: oj, nu får inte jag upp den. För då kan man chilla.
Alltså att har du träffat en sån här man?
Ja, jag har träffat några stycken till och med.
Okej, berätta.
Ja, och till... Det var liksom, det var som en så här blessing, för att man känner att det händer och så blir man så här, okej, hur kommer han göra med det här nu? För att ibland kan det också vara att om man som tjej då säger så här, vet du vad, det gör ingenting, så är det som att han också blir ännu mer nervös, för att det blir så här, åh nej, hon märkte! Och så här, men det är klart att jag märker, du är naken! Men då när det kommer från honom, då kan man också vara så här, ah, men okej, vad vill du göra istället liksom? Och då men så har jag haft sex med män som är så här, men shit, jag får inte upp den. Vill du att jag ska gå ner på dig? Och man bara, hell yes, fan vad bra. Och så gör man det. Och då så, här, så hamnar fokus på mig en stund. Så slipper han hålla på och stressa över det där. Och sen när han märker att jag är glad och har det härligt, så kanske han bara blir så glad att han får upp den och så kan man köra. Eller så märker han, ja men shit, hon brydde inte sig så mycket, och så kan man ha det mysigt på en miljon andra sätt liksom. Det är så jävla skönt. För att det är ju som att man också så här, båda vet ju om att det händer. Så att säga det är, ja, det underlättar ju för båda, och så här, att inte bara stressa liksom. Mm.
Varför är den här normen om penetration så stark, Pelle?
Ja, det kan ju vara en jävligt lång historia eller en kort historia, men jag tror att den långa helt enkelt hänger ihop med att sex är väldigt förknippat med idén om att man ska kunna ha penetrativt eller omslutande sex, så att man ska kunna, det enda sexet som var godkänt fram till ganska nyligen handlade om att man skulle göra barn. Mm. Egentligen. Alltså annat sex var liksom förbjudet, det var sodomi, det var galet, man förspillde sin säd, typ så. Så att det finns ju en ganska lång bild om att det här är det som är det goda, godkända sexet. Och det släpper ju med in i huvudet på folk nu, även fast alla kanske har nästan då. För utan de tillfällen de vill skaffa barn, så har de ju sex av helt andra anledningar. Det där kan ju få mig, liksom, jag kan inte egentligen så förstå det så här intellektuellt, den där bilden, men så får jag inte in att folk inte släpper den när det kommer till sex. Men så är det, den är väldigt stark. Alltså, och jag måste säga det här med att många killar skriver ju till oss när de har fått sitt första erektionssvikt och tänker att det är liksom så här början på en oförmåga. Så det är liksom, det som händer i stunden är inte bara i stunden, utan det är en bild av det kommer vara i framtiden också.
Och det är ju det man märker, att det är den här stressen som är ju inte så oj det funkar inte nu, utan man ser ju så att det är döden som lyser i ögonen, att det är så här, nu händer det jävla skit och liksom sådär, och det är skittråkigt att ha sex med någon som är stressad. Ja, och jag tänker att det är jättemodigt också att säga det, alltså jag fattar att det tar emot liksom, men och en eller det har väl varit med några stycken, men att ha, jag har haft relationer där vi har haft mer oral, alltså med män, mer oralsex än penetrerande sex. Och det här har jag faktiskt inte tänkt på förrän nu när du säger det här. Men att mina tjejkompisar då bara säger, ah, men vad använder du för preventivmedel? Och jag bara, nej men vi använder inte någonting nu. Och så blev alla så här jätteoroliga. Jag bara, va, men tänk på det här och det här och tänk om du blir gravid. Så jag bara, men vi har inte penetrerande sex. Och att, då, att det också kändes liksom, att jag också blev såhär, åh shit, fan vad coolt. Vi har verkligen, att jag inte hade tänkt på det. Men att jag också var som såhär, aha, men har ni inte det för att du inte äter något? Eller för att ni inte vill använda kondom? Mm. Eller vad är grejen liksom? Ja, jag vet inte vad jag vill säga med det. Men att och då var det också såhär, verkligen att pålästa kompisar och in och också jag själv, att jag var så här, shit, värsta grejen, vi har massa oralsex. Och det var ju så här sinnessjukt bra sexliv. Jättekul. Men det kändes inte alls halvt.
Om man jämför de här de relationerna som du har haft med män som vågar ta in liksom och prata om det som händer och relationer som du har haft med andra som inte gör det. Vad blir skillnaden liksom för sexlivet?
Det blir jättestor skillnad. Det blir ju dåligt sex av att inte våga säga. För då sitter man ju och håller på en hemlighet liksom, som ju är helt uppenbar. Det blir jättestressat, och så blir det ju också en sån här, om han inte vågar säga, vågar jag säga då? För då kanske jag förolämpar honom, och så går man in i massa så här, om han säger, om jag säger, borde jag så här? Och då sitter man och tänker på något helt annat. Och då tänker väl jag att som tjej, om man är en tjej som ligger med killar och en kille, nu kastar jag ut ett påstående här.
Ja,
så tänker jag så här, ja men då måste man ju också ta ansvar över att tänka att den här killen kanske just nu inte bara är stressad utan också är ganska rädd. Och då måste man ju också ta initiativ och typ säga och visa att det är lugnt.
Hur gör man det då?
Då får man bara ta initiativet och typ säga så här, typ ett, vad vill du att jag ska göra någonting? Eller också bara typ visa så här, typ, vet du, jag, om man typ, ja men jag ser att du inte får upp den, eller så här, vill du att jag ska göra något annat? Eller bara säga typ så här, kan inte du göra så här och så här med mig? Typ visa honom så här, fan kan inte du göra med din hand? Så att han bara får ta det lugnt, så att han får släppa fokus på snoppen liksom.
Ja, jag håller med. Det, jag skulle inte vilja lägga ansvaret på tjejerna.
Men det, nej, nej, nej. Alltså, nej, det, nej, men jag vill inte lägga... Oj, 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 förlåt.
Men jag menar, det vi vet är också att det, när båda har det utrymmet att ta initiativ, för det är det handlar om också. Ja. Om båda känner att de kan ta sexiga initiativ, då kommer den här situationen uppstå färre gånger. Just för då gör man som du säger. Då gör man de där grejerna. Och då kan man ju se, då får de här killarna en erfarenhet av ja, men den... Den dog på mig nu, men den kom igång igen. För att jag hade en så cool person att ha sex med.
Nu får jag så här stresspanik, jag måste alltså säga. Jag menade inte säga att det var att lägga över ansvar, utan bara mer som ett tips till tjejerna. Det var
jag
så.
Vet att du bra. Det.
Jag vet, men jag ville bara dubbelsäga det, för jag blir så stressad.
Och sen kan det finnas andra anledningar till att man inte vill ha penetrativt sex som heterosexuell man, tycker jag. Och det tänker man ju sällan på, men jag har träffat en man som heter Thomas, och han fick ett feministiskt uppvaknande under sin studietid och började då ifrågasätta den här penetrationsnormen och ville för egen del i sitt sexliv utforska att inte ha penetrativt sex. Och vi ska lyssna på tre händelser i hans liv där han har gått emot penetrationsnormen.
Jag minns när jag gick i gymnasiet så var jag ihop med en tjej i några veckor. Och vi började hångla och så här, men sen hade vi inte samlag så snabbt. Och då gjorde hon slut, kom jag på efteråt. För att hon var så desperat av att bli om oskulden. Så hon letade, tror jag, någon som kunde ta hennes oskuld på något så här konstigt sätt. Sen när vi inte gjorde det utan hade en långsammare sexualitetsutveckling tillsammans, då gjorde hon slut för att hon ville bli om oskulden på en gång. Och det var en jättekonstig känsla. Så, jaha, men är det, relation bygger den bara på att man ska ha samlag och bli oskulden så fort som möjligt när man är 15? Eller kan den bygga på något annat?
Vad tänker du om den där erfarenheten idag?
Att jag nog redan då som 15-åring, jag kan ha varit, började ifrågasätta normen utan att jag själv förstod det. Utan det gjorde jag. Och sen när jag blev äldre så jag började förstå vad det innebar också att ifrågasätta normen. Men då gjorde jag det utan att kanske göra det så reflekterat. Det var en situation när jag hade varit på en festival och blivit ihop med en tjej på den festivalen. Och vi bodde i samma stad, men jag skulle ut och resa ett halvår sedan. Så det var liksom aldrig aktuellt att få en förlängd relation annat än efter den festivalen några veckor. Men då var det så fint, och det var så Göteborgs, Håkan Hellström, Göteborgs sommar med så här Vasagatan och fina så här sommar i Göteborg liksom. Och sen så hånglar vi, och sen så ville inte jag ha penetrationssex liksom. Och då blev det jättekonstigt, men sen så jag tror att jag gick därifrån, eller vi vad som nu hände minns jag inte det så länge sen nu. Men sen så kunde vi ändå inte hålla oss ifrån varandra, så vi träffades och hånglade några fler gånger innan jag sen reste iväg. Men jag tror aldrig vi hade aldrig sex på det sättet liksom, som normen säger, utan vi hade det på andra sätt.
Om man tänker hennes reaktion på det, att hon var främmande inför att du plötsligt sa nej, hur såg den reaktionen ut?
Först lite förvirrande, tror jag. Jaha, en man som inte vill ha samlag, det var konstigt. Men sen tror jag det inte var så konstigt efter ett tag att vi kunde fortsätta hångla istället. Så det förklarar jag väl att det inte var henne det handlade om, utan att jag tyckte hon var jätteattraktiv. Men att jag inte hade lust att ha ett vanligt samlag. För att jag tycker det var så skönt att våga bryta normen. Och det hade inte med henne att göra, det förstod hon också. Det var en gång när jag var ute och reste och träffade en svensk folkhögskolegrupp i södra Afrika, i Kapstaden. Och där lärde känna dem, hängde med dem ganska mycket. Jag reste över backpacker, så jag fick bo hos dem på deras hostel och delade rum med en person. Och då på morgonen så ville den personen ha sex. Och jag bara så här, vadå, vi bor ju här och vi är kompisar, tänkte jag. Men den personen var väldigt tydlig med sitt uppsåt, och jag bara, stopp nu, hallå. Och det blev väldigt konstigt, för det förväntades, tänker jag, att jag som man alltid skulle vara redo. Och om någon annan vill ha sex, då säger man ja. Men jag sa nej, och det blev en väldigt konstig situation. Så jag tror att jag packade min väska och åkte därifrån faktiskt. Och har aldrig sen träffat den personen igen.
Och på vilket sätt blev det konstigt när du inte ville? Vad märkte du av då? Vad var det som blev konstigt?
Jag tror den personen blev väldigt besviken. För jag hade gått in i relationen som en vänskapsrelation. Och det är väl möjligt att den personen hade sett vår relation som något mer. Och när jag då inte ville ha samlag så blev det en besvikelse från den personen.
Som tog för givet att du som man alltid skulle vilja.
Ja, det kändes så. Som att den personen tog för givet att jag alltid skulle vara redo för sex.
Thomas var ju sann mot sin känsla i de här tre situationerna. Är det fler som tänker som Thomas men som inte vågar agera på det?
Alltså det finns ju en bild av att om man inte som man tar chansen när man får den så ifrågasätts en del av ens maskulinitet. Så den liksom bilden kring maskulinitet finns ju. Så att visst är det kanske mera, det upplevs mer ovanligt om en kille säger nej än om en kvinna säger nej. Om man typ tänker att det här är liksom normen. Så det har ju Thomas rätt i. Samtidigt så skulle jag kunna tänka den sista situationen kan också vara att jag vet inte, jag kan inte lägga, jag hörde ju bara den här snutten. Hon kanske var kåt och ville ligga och gillade den typen av sex och blev besviken därför. Man behöver inte alltid kategorisera det som olika typer av kön för det här. Men alltså, så. Men bara en brasklapp. Det är ju faktiskt så att tjejer kan också gilla penetrationssex. Det är ju möjligt. Det är väl liksom en bild av att det inte är så nästan.
Mm. Nej, men det är väl mer att så här, alltså, klart att om du vill ligga med någon, oavsett om du är kille eller tjej, eller straight eller gay eller något annat. Om du vill ligga med någon och den bara, nej men jag vill inte ligga, så blir man ju alltid lite ledsen. För att man tycker att det är härligare om den man vill ligga med en. Det sorgliga är ju att vi behandlar olika.
Att det, blev det skulle inte vara konstigt precis, för en tjej att säga nej, men det blev, uppstod en konstig stämning när han, när han sa nej, att det är det han uttrycker. Varför blir det, eller vad är det som uppstår i den stämningen? Vad händer?
Det handlar om det som man själv tangerar, att man har en förväntan om att killar alltid skulle vilja, alltid vara redo. Ganska kort startsträcka på sin kåthet också. Där man kan ha en annan bild av andra personer. Så här, ja, men den kanske behöver en längre förberedelse. Det finns en bild av att killar alltid ska vilja vid alla enskilda tillfällen.
Men jag tänker, Bianca, du har ju sagt, har jag hört, att du är en förespråkare av att man i situationer som är lite knepiga tydligt går emot normer och gör det som inte förväntas av en. Det här vill att du ska berätta mer om.
Ja, nej men dels så tycker jag att det är väldigt roligt att experimentera med det själv. Så här, vad händer med min sexualitet ifall jag vänder på det? Tycker jag att det är sexigt att vara den som tar initiativ? Tycker jag att det är, varför tycker jag att det ska gå till på ett visst sätt? Alltså jag vet inte om jag har någon slags Tourette's i mitt liv, men att jag blir så här, jag måste gå emot, jag måste undersöka. Jag har haft perioder när jag har onanerat där jag typ bara, nu ska jag testa och tänka på något annat än det jag tänker på hela tiden. För det var som att jag backtrackade mina egna fantasier till den första porrfilmen jag såg när jag gick i mellanstadiet. Och då var jag så här, men vill jag verkligen att min sexualitet ska baseras på min bästis pappas porrfilm som vi hittade i en låda? Det är ju helt sjukt. Ja. Och då var det spännande att märka att det funkar, att det liksom är bara bilder i huvudet. Det, hurra för det. Men sen så är det ju också att jag märker att, alltså jag känner mig också väldigt kvävd av normsamhället. Liksom. Jag kan bli både väldigt ledsen och väldigt så här, att jag känner mig som ett så här fångat djur av det.
Vad är det framförallt för bilder som framkallar den känslan?
Ja, men till exempel att min sexualitet inte skulle vara sexig. Att min vilja att vilja ha sex inte skulle vara sexig. Att få höra av killar så här, vad kåt du är. Så blir man ju så här, okej, vill du inte ligga med någon som är kåt? Det är lite konstigt, tycker jag. Och att det blir så att min, att mitt initiativtagande liksom så här, på något sätt hämmar, alltså förminskar hans maskulinitet. Alltså,
bara för att du gör så kan inte han
gud,
göra.
Nej, nu känner jag att jag håller på att börja grina. Nej, men att det är så jävla sorgligt att man... att man inte tillåts att utforska hela sin kropp. Och det gäller ju både män som måste, att inte få utforska ett lugn. För att ett lugn är ju inte att vara passiv. Att vara den som springer fortast är inte att vara aktiv. Att vara aktiv är ju också att ta initiativ. Liksom.
Och lyssna aktivt på den annan. Ta intryck vad den andra vill.
Liksom. Och också att be om passivitet. För så här, fan, idag skulle jag skulle vilja testa att ligga på en säng och vara fastbunden. Eller bara ligga ner och vara avslappnad. Och så ska du göra det här och det här och det här med mig. Då är man ju den som ligger ner. Som är passiv. Men då har du ju bett om det. Alltså har du varit aktiv i att visa din vilja. Ja, men normsamhället i alla fall. Jag känner mig förminskad i min sexualitet. Om det är så, för att jag menar inte att jag måste få vilja göra allting som jag vill med en annan. Det är inte att förminska sin sexualitet. Men att bara att ha en sexualitet, att det och en sexuell vilja, att det skulle vara konstigt. Och också de här kommentarerna av så här, vad, alltså på riktigt när jag haft sex med män har fått höra så här, vad våt du är. Som att det skulle vara... Ja, men att få höra att det är något konstigt, då blir man ju också så här... ja, men då slås man ju ut ur ett sätt som är så här, jaha, var jag dålig nu? Eller var jag konstig? Alltså, ja.
Men tänker du då, jag tänker att du har så mycket kunskap, tänker du då att den här individen som uttrycker det här, att det är ett uttryck för ett större sammanhang och en kultur där...
Ja, men det är klart att man tänker så här, just nu så avspeglar du en maskulinitetsnorm som gör att du förminskar mig som kvinna. Men oavsett om det är en bild i samhället så är ju det en verklig känsla. Alltså... bara för att det är ett inlärt mönster så gör det ju inte mindre sant.
Och, gör inte mindre.
Och det är också väldigt så här, jag blir väldigt sårad av det liksom. För då är det ju på riktigt så här, okej, men du vill att jag ska vara, oavsett om det är en bild eller inte, så vill du ändå i den här stunden att jag ska förminska mig själv. Ja. Och då varför det också är dubbelt så ont i mig är ju för att jag förstår att du ber mig inte bara att chilla. Du ber mig att vara en passiv kvinna. Du ber mig om det här och det här. Och det är därför jag känner fångenskap på en gång. Det är inte bara, jag känner inte bara att du ber mig om en liten tjänst. Jag känner så här, lukten av 50-tal en centimeter ifrån min kropp. Liksom.
Varför går det så sekt och långsamt att skrota de här normerna och idealen?
Ja, men jag tror att det beror mycket på att vi pratar väldigt lite seriöst om sex. Vi pratar inte så ofta om sex i samhället på det här sättet som Bianca tar upp nu. Vi lyfter inte den nivån.
Är det för att vi pratar om sex på ett annat sätt?
Ja, men precis. Det är ju egen podd också. Nästan. Vi har ju en fantastisk förmåga att skoja bort det eller liksom förstärka det som är, man brukar kalla för talbart, det som är liksom bekvämt att prata om.
Eller använda sexet för att sälja.
Ja, men precis. Det är liksom tar allt utrymme och då tycker folk att man pratar mycket om sex, fast man egentligen har en slags omedveten strategi. Någon har det. Så det är inte prata om sex på riktigt så.
Det är en konsekvens av att vi inte pratar tillräckligt mycket om sex.
Men jag skulle vilja också haka på det som Bianca säger som är väldigt intressant. Och det är liksom att sex borde kunna vara verklig shareware. Liksom, om någon är kåt så är det jättebra. Då kan två bli kåta. Istället för att man skulle känna att det finns bara utrymme för en att vara kåt i en situation. Jag känner också mig ganska berörd av den tanken. Jag hoppas vid sexgudarna att det inte behöver vara så. Att det inte måste vara så, utan att det kan bli en annan bild.
Ja, vi får tillkalla sexgudarna.
Vi får göra det faktiskt.
Mm. Och vad skulle vi be dem om?
Ja, vi skulle be dem om att man kan tagga ner betydelsen av maskulinitet. För jag tror att det som man kan peka på här nu, det är också att det finns ju mycket att tjäna på att man kan få utrymme att reflektera kring maskuliniteten och inte bara ta den för givet. Och det måste man ju liksom vara ödmjuk på ett plan för de personer som har hårt knuten bild till maskulinitet. Det är inte ett eget val, det är inte någonting som de har valt. Det är någonstans där de har hamnat. Men däremot så när man har möjligheten att tänka på det och får utrymme om det, då kan man ju komma till det här, då måste jag börja fundera på vad jag tar för ansvar kring den här situationen. Det är fortfarande ett kunskapsbrist, skulle jag vilja säga. Mm. Och sen finns det självklart ett inbyggt motstånd. Det är inte naiv, det finns många män som inte vill bli av med den positionen att äga kåtheten också.
Mm. Varför inte?
För man vill kunna vara trygg och dominant i situationen, att man inte behöver vara... Det är ju någonting att vara behagfull som också är att någon annan kan ta initiativ som man inte riktigt vet om man vill vara med om. Det finns ju någonting tryggt och säkert att vara den som sitter fast i båten och bestämmer vad som händer. Så är
och
ju
då dina cirklar blir ju aldrig rubbade om du konstant är den dominanta. Då är det ju så här, nu ska jag gå in i ett rum, jag ska flytta stolen hit. Och så gör du det. Du blir ju inte överraskad, du blir inte överrumplad och du behöver inte tänka om liksom.
Vad finns det för positiva grejer med att få sina cirklar rubbade?
Det är precis det du säger, fast tvärtom. Att liksom, om man skulle kunna få de här intrycken, och det beskriver folk som tillåter sig att få de intrycken, så är det en helt annan sak att ha sex med någon som tar initiativ, som gör någonting oväntat. Då blir det en unik situation. Då blir man ju kanske kåt på riktigt. Man spelar bara inte upp den där filmen i huvudet, utan då kan man känna att fan, det här berör ju mig. Alltså det här sättet att ha sex, det kommer ju var en av de bästa gånger jag har haft sex om jag tillåter mig göra det. Och börjar man tillåta sig det, då kan man ändra på de här förväntningarna, de här vanorna som man har kring sex. Så jag tror att det finns många tendenser, bara man får den där upplevelsen 1, 2, 3 gånger så vill man fortsätta ha den. Mm. Så att det är inte så jäkla mycket som behöver ändras på vissa individplan liksom.
Det finns ju också en bild om homosexuella män som går ut på att man är antingen passiv eller aktiv, en idé. Alltså att man blir påsatt eller sätter på. Och jag har träffat en person som tycker att det här med att vara bara aktiv eller bara passiv är lite gammalmodigt och snävt.
Jo, men passivitet och aktivitet i sex är ju att så här, jag gillar det båda. Jag verkligen tycker att det är guld att använda sig av båda de praktikerna, eller vad man säger. Liksom. Att för jag funderade igår när jag skulle gå hit och tänkte på att, så här, att jag inte riktigt visste hur det skulle vara att leva utan det ena eller utan det andra. Men så snackade jag med en kompis och vi kom fram till att så här, ja, men jag började ju ändå i någon sorts, när jag började ligga med snubbar då, att jag började i någon sorts passiv bana. Bara för att den snubbe som jag låg med då var aktiv. Det finns verkligen en uppdelning av att vissa anser sig vara passiva helt och vissa anser sig vara aktiva när det gäller penetrativt sex. Och ja, det är ju fine för dem. Men jag gillar båda. Och det är så ofta att testa på.
Vad är det som är bra med att gilla båda?
Det är att det finns fler möjligheter. Och roligt att bytas av och, liksom, och leka med makt och status blir det ju. Och det svänger runt på de där klassiska normerna lite oftare då.
Du sa att du leker med olika roller. Sådär. Kan du beskriva de olika rollerna, den passiva och den aktiva?
Ja, det där är ju så jävla intressant. För att man kan ju vara aktiv men ändå ha kanske ha normativt lägre status. Liksom.
Hur då?
Men jag tänkte på det. För jag tänkte, hur kan man vara aktiv fast man är passiv. Jag vet inte så här, om jag är ute och går med en person som, och så kanske jag så här, stannar upp den personen, vi är utomhus, jag stannar upp personen så här, och kanske börjar gå ner på den. Då är det ändå den som så här, bara, nej va, vad är det som händer? Ska vi ha sex nu? Jag bara, ja, det ska vi. Och så är det, för då är jag väldigt aktiv, men att jag gör en klassiskt givande grej som kanske är lägre i status och att det är den som blir överraskad som bara får liksom. Ett medel till sex är ju att leka med status och makt och dominans och underkastelse liksom.
Har du något exempel på hur du har lekt med det någon gång?
Jag tänkte på en story att när jag var i Paris du senast och så skulle träffa en snubbe för en kort sexuell kontakt liksom. Så jag så här kommer upp till hans lägenhet och bara tja, hej. Och så är tanken att han ska suga av mig. Och jag bara, fast du vänta, innan jag ska göra det här så ska jag bara, jag måste bara gå på toaletten. Och han bara, nej. Du, pissa på mig. Jag bara, va? För jag har inte haft pisssex tidigare. Så jag blev lite så här ställd och så, okej, men vadå? Skämtar du nu eller? Är du säker? Han bara, nej, men jag är säker. Ja, bara, ja, soft, okej. Okay. Och så kände jag, ja men absolut, det kan jag göra. Så han ställer sig på knä och så får jag och så pissar jag på honom innan vi ligger liksom. Och då tänkte jag på den situationen som att när jag kommer in där och vi gör det så är ju han vill att jag ska vara den dominerande. Men han är ändå den aktiva. Skulle man kunna säga, för att det är han som bara, det är på hans villkor. Jag vill att vi gör så här. Kom igen, ge mig det här. Och han blir samtidigt den underkastade. Och att jag blir den passiva som bara låter det hända liksom.
Vad läser vi in i de här orden? Passiv-aktiv.
Ja, det är, jag tycker orden i sig är ganska förlegade. Ibland så önskar man hade något annat liksom. Men,
verkligen. För att jag tycker att när jag hör ordet passiv, då hör jag viljelös.
Ja.
Och det är det som är fel. För att vara den som är typ blir gjord på, eller vad fan man nu ska säga, så behöver man ju inte... Alltså jag skulle nog säga att det handlar om så här, att uttrycka vilja eller inte. Och att då blir... Alltså passiv för mig låter som ett väldigt jobbigt ord. Så jag skulle nog vilja ha något annat typ.
Lyssnande.
Ja, men även man vill ju inte ha någon så här lyssnande och icke-lyssnande i sex. Det låter jättejobbigt. För jag tycker att det som var så bra här är just att man visar. Alltså jag tänker att det här är jätteviktigt så här, att man till exempel inte ska leka så här BDSM-lekar och sånt och tänka att det handlar om att en kommer in och pucklar på en annan. För egentligen är det ju exakt det som han beskriver här, att den som då inte är den som är dominant måste ju hela tiden vara snornoga med att lyssna på den andras gränser. Alltså att vara dominant kräver extremt mycket. Och att då vara den som blir piskad eller pissad på eller som är lugn, eller vad man nu ska säga, också verkligen visar hit men inte längre, jag vill att du gör det här och det här, och att det hela tiden är på dens villkor. Och det är ju inte att vara passiv eller att inte vara initiativtagande.
Ja, det är därför det blir så fel när dominansen är kopplad till att man är icke-lyssnande samtidigt.
Ja, för då är den jättefarlig. Ja. Det är jättefarligt.
Och det är den som finns, om man nu ska, i den slags dominant maskulinitet, så finns ju den tyvärr. Att man inte är inlyssnare, man tillskriver inte den man har sex med en egen sexualitet och därför inte någon egen vilja och därför lyssnar man inte på den.
Precis. Så kan man rent praktiskt backa från det, om man känner igen sig och känner hur backar jag från den där rollen och nu gillade vi inte ordet, men hur kan experimentera med att vara mera passiv eller icke-dominant?
Ja, jag tror att många män skulle kunna visa att de inte tar initiativ till sex i vissa situationer och gör på ett annat sätt. Alltså man låter, det finns ju vissa praktiker också som folk tycker är annorlunda. Till exempel att man rider någon, då brukar man ju ha upplevelsen av den som har möjlighet att styra tempo, det är den som sitter ovanpå, kan bestämma hur man ska göra och så. Då måste ju också män bli duktiga på att säga stopp, nu håller jag på att komma här. Så måste man också kunna kommunicera på det viset. Det är en typ av praktik som är vanlig. Och sen så tror jag så är det här med, nej men jag kan stanna där, så det tror jag är ett sätt. Ett annat sätt är absolut att ha de här små orden som vi var inne på förut, där man kan liksom säga men gör det du vill eller gör det du känner för nu. Det vill inte bara vara så att man vet exakt vad den andra ska göra hela tiden. Så länge man har utrymmet att stoppa, så är det också en spänning och en upplevelse av att inte ha en checklista på fem saker. Som, ja, nu ska vi göra det här när vi knullar. Så sätt igång. Utan att det händer någonting just där och då också.
Och det handlar väl också om då att om man är dominant och gillar den grejen, liksom, att också då fråga hela tiden. Alltså så här, typ, vill du att jag ska göra det här typ? Och sen också så här, hårdare, lösare. För då visar du ju hela tiden att även om jag nu gör på dig, så är det hela tiden du som styr. Och då blir det inte obehagligt.
Då är man ju egentligen inte dominant.
Nej, men precis. Liksom bara upphört, det är ju som, alltså så här, om du ger en annan person massage, så frågar du ju hela tiden, så här, är det tillräckligt hårt? Åh nej, där var den här knölen, fortsatt där. Alltså, då är ju någon som uträttar någonting i tjänst för någon annan. Jag är knulltjänst just nu, hur vill du ha det?
Alltså de här orden, de kastar vi bort, menar ni?
Ja, alltså personer som vill använda i BDSM-sammanhang kanske är dominant och underkastelse, det är bra beskrivningar vad man gör, men det är skillnad på det här slentrianmässiga med aktiv och passiv.
Och där det går in andra idéer och de här sakerna. Vi pratade ju förut om att det kan vara lite märkligt på kort sikt att gå emot det som förväntas av en.
Hey, fuck it, jag måste säga en grej nu. Nu har jag hållit inne. Ja, det var så här, på nyår så var jag i London och så var jag på en sexklubb. Och det var så jävla bra alltså. Ja. Och då gick jag runt där och så var jag skitnervös hela tiden och var så här, oj 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 gud, det är socialt experiment. Typ så.
Men vänta, vad var det för sexklubb då? Du måste måla upp bilden. Ta oss dit.
Det är en snorstor klubb som är som Berns. Där typ folk kommer in, man får inte ha kameror, man måste vara klädd på ett visst sätt. Du kan liksom inte gå in i jeans och t-shirt, för då är du bara där och tittar på typ så här freakshow. Utan nej, du måste vara uppklädd själv. Du måste liksom ha en viss typ av kläder, och de har tema och koder och sådär.
Vad hade du på dig?
Jag var ju då lite nervös, så jag hade på mig rosa baddräkt och rosa löshår och jättestora rosa ögonfransar. Så att jag såg typ ut som en liten elva bland massa läder och sådär. Och så var det olika rum där man kunde gå in och göra olika saker. Och jag kände då ganska tydligt att säga, okej, men vissa saker är jag verkligen inte redo för att jag känner mig som en nybörjare. Men, och då tänkte jag så här, nu ska jag, jag ska pröva att bli piskad. För det vill jag pröva. Så då gick jag in dit då, och så var det då två små farbröder som stod i massa så här lädersaker.
Var du nervös, alltså, eller hur kändes det?
Nej, jag var bara jätteglad. Jag var nu jävlar, nu jävlar. Det kändes
nyfiken.
Skitnyfiken. Men då i alla fall, då skulle jag då bli piskad.
Så vänta, så du kommer in och säger bara hej?
Eller? Ja, det var verkligen. Så är det en stirkel med folk som står och tittar. Så går jag in. Hej, hej. Jag vill bli piskad. Och de bara, jaha. Och då var det så, jag har aldrig varit mer typ aktiv i hela mitt liv. Alltså det här var så, det här var ett av, att bli piskad av två små farbröder är bland det vackraste som jag har varit med om i hela mitt liv.
Och det mest aktiva, för att de började ställa dig frågor då?
Nej, men för det som hände var då, då fick jag sitta på en slags pall. Och den ena så här klappade mig på ett jättefint sätt så här, och typ, så att jag pratade med han. Och han var hela tiden superkommunicerande så här, hur vill du ha det? Och så sa jag hur jag ville ha det. Och så började den andra då ömsom klappa mig och sen daska till mig liksom. Radioteater, ljudeffekter. Och sen kände jag efter ett tag, så jag bara, men fan, det här var lite mesigt. Så jag bara, men han, så här, du, han kan göra hårdare. Och då gjorde han hårdare. Men då tyckte jag att han gjorde lite för hårt. Och då märkte jag så här, då började jag skämmas. För jag var så här, nej men nu har ju jag sagt att han skulle göra hårdare. Så nu kanske jag får ta det här. Men så blev jag bara så här, men vad fan håller jag på med? Nu är jag ju här och ber om saker. Då ska jag göra det jag vill. Så jag bara, nej, lite lösare, men inte så lös som alldeles nyss. Och han bara, lite hårdare, men inte så lös som alldeles nyss. Och så gjorde han det ett tag. Och då var det så himla fint, för att det var verkligen så här, de var där för min skull. Alltså jag var så jävla aktiv och de var så jävla lyssnande. Och sen kände jag så här, nu är jag klar. Så jag bara, tack, tack. Jo, innan det också, apropå det. Så var det som att jag satt där och då var det en av de här farbröderna som då sa till mig så här. Han bara, du måste röra på dig hela tiden. Efter varje slag jag har gett dig så måste du andas och du måste röra på dig. Och då var det också att han bad om vad han som dominant behövde för att se att det var konstant samtycke hela tiden. Och då var det också för att den här bilden, eftersom det var första gången jag var med om något sånt här, var ju verkligen så här, åh gud, nu går man in här och så kommer alla vilja knulla typ mig i ögat. Och alla kommer vara sjuka i huvudet.
Du hade lite förutfattade meningar.
Lite grann. Ja. Nej men du vet att jag bara var så här, jag var ganska nervös och så var jag så här, oj oj oj, hur ska det gå till? Kommer det vara kallt här inne? Jag vill inte knulla om det är kallt. Och liksom så där. Och då märkte jag att det var så här, de var experter på samtycke, helt enkelt. Och det var så himla fint. Jag blev aldrig tafsad på. Jag var ingen som tittade eller tog. För det var så här, om du vill ha någonting så kommer du hämta det. Jag tänker att så här, vårt samhälle är så, igen, man tänker att när vi har sagt att vi pratar om sex. Och så här, vi säljer med sex. Men det gör vi inte. Det är en maktbalans som vi håller på med hela tiden. Så egentligen den vi håller på att gegga med. Vi pratar inte om själva sexet. Och då i det här rummet så var det så skönt för att det fanns inget hot någonstans, även om det var en person som stod med en piska. För det var så här, den här personen kommer aldrig göra någonting med mig om jag inte ber om det. Men när jag går ut på Stureplan, som är en vanlig jävla klubb, händer det ganska ofta att folk gör saker med mig som jag inte vill. Och då till exempel, som jag sa förut då, att då kan man ju tänka så här, aha, men Bianca är någon som vill bli piskad. Så nu har jag sagt det här i rad eller i en podd. Och nu varje person som jag har sex med kommer börja slå mig liksom. Och då är det verkligen, jag har ju varit med om då att så här, killar har dragit den i håret och verkligen så här, slagit mig. Och då har det varit jätteobehagligt, för att jag har inte bett om det. Och då är det att den lägger sin fantasi och sin, då den här maskulina dominansen av att bara ta över mig och min kropp. Och det är obehagligt, och det vill inte jag. Men om jag ber om det så finns det massa saker som jag vill. Så. Så,
vilket fint exempel på det vi har pratat om.
Absolut.
Åh gud. Jag bara, ska jag säga, nej, fuck it, jag gör det.
Ska vi ta ett litet sextips från en lyssnare för att hämta andan lite grann.
Ja.
Nå,
märkt är att många tjejer jag legat med gillar när jag vidrör brösten försiktigt snarare än att ta för hårt. När det kommer till att ta på kvinnobröst så ska man inte klämma. Man ska börja med att snudda vid bröstvårtan med handflatan. Sen kan man börja vidröra bröstvårtan med fingertoppen efter en stund. Håll fokus på bröstvårtan. Brösten är ett bra ställe att börja sexet med. Sen ökar man stegvis till att fokusera på fler ställen på partners kropp.
Ja, det här var alltså ett sextips från en av våra lyssnare. Och om du går in på RFSUs hemsida så kan man i en liten flik där dela med sig av sina tips. Och så läser vi upp dem här i podden. Och jag vill ge dig, Bianca, möjligheten också. Om det är så att du har något sextips som du vill dela med dig av, så är det nu...
Nu är det aldrig. Jo, men det har jag. Och det är förutom först och främst att onanera. För det tänker jag är skitbra. Så jag bara kastar ut den lite snabbt. Men sen en annan sak som jag har gjort som jag tycker är grymt. Är att om du har en fitta. När du blir slickad av någon. Ha en spegel så att du kan se vad den andra gör. Alltså det är så jävla coolt och så jävla hett. Alltså dels att få se sitt eget kön och vad som händer med det. Och så här, att få se vad den andra gör dubblar också upplevelsen. Och att det är lite nice och bara så här, fan vilket bra kön jag har. Det är gött.
Alltså tack för ditt sextips och tack för alla upplysningar, både Pelle och Bianca. Jag vill avsluta med att berätta en sak. Om man bildgooglar på spetstrosor så kan man ju bläddra i all evighet. Men om man bildgooglar på spetskalsonger, då går det ganska snabbt.
Oj,
det finns nämligen bara tre par.
Nej!
Nej!
Tack och hej!
Jo, en sak till. Vi gör just nu en lyssnarundersökning. Det här tar bara några minuter. Jag föreslår att du klickar på bannern på rfsu.se/sexpodden. Och om du gör det här så hjälper du oss att utveckla podden ännu mer så att den blir som du gillar den.